Hej och välkomna till vår podd. En föräldrapodd. Fatta vad förälder. Och jag heter Maria Kruse.
Och jag heter Linda Strömberg.
Och vi är familjebehandlare i Salems kommun, i öppenvårdsteamet i Salems kommun. Hej, vad kul Linda, då sitter vi här igen.
Ja, tredje avsnittet.
Just det, det blir det. Redan uppe i tre stycken. Oh, idag skulle vi prata om föräldraverktyg.
Mm.
Lite tips och råd på vägen till dig som förälder hur du kan hantera kanske olika situationer i vardagen med ditt barn.
Mm. Just det.
Och någonting som jag skulle vilja börja med där faktiskt är något som vi brukar kalla uppmärksamhet, rätt och slätt.
Mm.
Det är också någonting som många föräldrar kommer underfund med själva faktiskt. Att det är det många gånger det handlar om.
Mm.
Barnen vill ha uppmärksamhet på något vis. Det ligger i vår natur faktiskt till och med. Får vi inte tillräckligt mycket positiv uppmärksamhet så ser vi till nästintill att få någon slags uppmärksamhet. Och då kan den faktiskt bli ganska negativ eller till och med destruktiv.
Mm. Har vi för det där tänker jag kan ju vara svårt. Att hänga med på, för att jag känner igen att många föräldrar kan tycka att när det blir strul, man kanske hamnar inne och ska handla godis och barnen kastar sig framför godishyllan. Vi har väl alla sett de barnen
som absolut. Är jättearga. Eller varit med dem själva,
ja,
kanske.
Ja, självklart. Och det tänker jag, där kan ju många föräldrar säga så här, men det kan ju inte vara någon skön uppmärksamhet. Varför gör de så här? Går det att förstå på något sätt varför barn gör även saker för att få den här ganska negativa uppmärksamheten?
Just för att jag tänker att vi vuxna då har missat att ge den där positiva uppmärksamheten tillräckligt mycket.
Mm.
Alltså många barn, och särskilt i alltså 3-årsåldern och någonstans runt där omkring, där är man väldigt mycket centrum i världen, alltså rent utvecklingsmässigt. Så där är ett nästan ouppnåeligt behov av uppmärksamhet. Och att man behöver få framförallt då en positiv uppmärksamhet från sina föräldrar. Det kan man liksom aldrig få nog av. Och där är det vårt ansvar som föräldrar att verkligen ge det där bra. Som vi vill att våra barn ska faktiskt göra mer av. Att vi ska uppmärksamma och uppmuntra det som de gör bra. Det som funkar i vardagen. För då släcker vi ut, om vi ska prata i lite beteendepsykologiska termer, det där andra negativa.
Och då tänker jag, om man återgår till den situationen som att gå och handla, för det tror jag är ganska vanligt. Jag hade en mamma faktiskt senast förra veckan som har en 3-åring.
Mm.
Sen har hon också en 1-åring, men hon sa att ska jag verkligen gå och handla? Hur ska jag göra med min 3-åring som inte sitter still i vagnen och springer runt och ska ha allting, stoppar saker i korgen och det blir konflikter hela vägen. Har du något tips där? Hur gör man som förälder för att liksom få en lugn handlingsstund? För det kanske många skulle vilja ha.
Det skulle många vilja ha. Det där möter jag ju också ofta. Att man nästan ger upp och tänker att man tar paus från att handla under rätt lång tid. Men så ska det inte behöva vara såklart. Först och främst så börjar det ju redan innan vi har kommit till affären. Redan innan vi är i närheten av affären. Förberedelse. Alltså du behöver samarbeta med din 3-åring också på dens nivå. Vad är det som gäller i affären? På ett pedagogiskt lugnt sätt. Inte en massa förmaningar eller hot, såklart. Utan faktiskt, vad är det som 3-åringen kan ha fokus på istället för att kanske springa runt eller så. Utan ge dem uppgifter. De behöver välja favoritjoghurten, de behöver hjälpa till att plocka potatis, de kanske måste hålla i den där lilla kundvagnen för du kör ju vagnen med lilla syster eller lillebror. Få dem att känna sig viktiga och att de är till hjälp. Det är otroligt viktigt i en 3-årings eller en liten persons värld.
Och det där låter ju självklart. När du säger det så förstår man det, och vi pratar ju, tror jag, i den här podden om ganska självklara saker, samtidigt som kanske det svåraste som vi har också som föräldrar. Men många föräldrar skulle ju då säga, ja, det där låter ju superbra, men hur sjutton ska jag orka och hur ska jag ha tiden till det?
Ja, det är helt rimligt, absolut. Men då är det ju det där trixet då med vad du faktiskt ska uppmärksamma. Om du väl närmar dig de där alltså godishyllan, vad är det du gör då som förälder? Jag möter ju i alla fall många gånger föräldrar som redan på förhand har tagit ut det där. Alltså de vet att nu kommer det bli tjat. Nu kommer det bli gnäll, det kommer bli tårar, kanske till och med ett litet utbrott. Och då rustar ju jag nästan för det redan innan. Och på vilket sätt uppmärksammar jag mitt barn då? Gör jag det genom att ge uppmärksamhet för sånt som jag tycker är bra? Har den fått tillräckligt beröm för all hjälp den hittills har gett mig i form av att hämta det där med yoghurten och plocka potatis och sånt? Eller blir det fullt fokus på precis det där när vi börjar närma oss godishyllan? Oftast är det precis så det ser ut. Och då får vi lite, så att säga, vad vi ber om. Nu pratar jag lite sådär flummigt igen, tror jag. Men då blir det faktiskt klassisk beteendepsykologi. Du uppmärksammar, förstärker de beteenden du inte vill se mer av. Istället för att ha fokus på det där som du faktiskt har funkat hittills. Och vad ska man göra då? Om det väl är kört, så att säga, när man ligger där. För man kan ju inte förvänta sig att det är en förändring på en endaste gång. Du behöver ju kämpa lite med det här. Vi brukar ju prata om 2 veckors regel, eller hur, Linda? Mm. När vi ska till förändringar. Mm. Du måste kämpa på att göra en förändring i 2 veckor åtminstone innan du kan förvänta dig något resultat. Men ändå, när du är där och det blir kaos för godishyllan. Lugna ner tempot. Sänk det till barnets nivå. Avbryt kanske rent fysiskt också genom att lyfta upp ditt barn. Ge dig en kram. Alltså bara ta det därifrån. Istället för att bara skälla eller hota eller ja, du kommer aldrig få föra med till affären om medgång. För det där är ändå inte hållbart. Och återigen, det blir uppmärksamhet för det som du inte vill se mer av.
Och där tänker jag att jag också ofta kan höra från föräldrar som får de här tipsen från oss i våra föräldragrupper eller i våra kontakter att kan... Ja, men den här frågan, ska man verkligen behöva berömma och uppmärksamma självklarheter? Och där jag tänker att det kanske är någonting som vi behöver lägga till att ja, så brukar jag svara, det måste vi nog göra. Mm. Eller vi måste inte göra det, vi har valet att göra på ett annat sätt. Men det blir så mycket roligare som förälder och att vi faktiskt, även den här tiden som man kan känna själv som förälder. För förberedelse kräver ju tid.
Mm.
Men min erfarenhet är att lägger man den tiden innan, så behöver man inte lägga den efter. Man behöver inte lägga den vid konflikten.
Exakt.
Men det kanske ibland är lika mycket tid man behöver lägga. Och kanske även i början när man ska ändra ett beteende. Så kanske det är lite mer tid till och med. Men att det lönar sig på sikt. Och jag tycker att vi ofta, Maria, får höra föräldrar som kan säga att det blir mycket roligare att vara förälder. Och det tänker jag är väl det viktigaste som man skulle vilja lyfta fram.
Det är väl allra viktigaste. Och jag vill koppla också till förra omgången i podden när vi pratade om barns självkänsla. Och hur vi ska försöka berömma så vi får våra barn att växa och tro på sig själva och vara trygga i sig själva. Så är ju precis det här ett sånt exempel. Alltså konflikter dag efter dag när barnet känner sig dåligt, att det har gjort mamma eller pappa upprörda, att det är deras fel, att man kommer för sent till dagis exempelvis eller man faktiskt bråkar i affären så att man inte får följa med. Det är ju inte någon bra känsla och ingenting jag tänker att vi föräldrar medvetet vill stå för.
Och då tänker jag på ytterligare ett föräldraverktyg som vi kanske ska gå över till.
Mm.
Som jag under mina år som behandlare känner att det är en av de viktigaste för mig och har varit som förälder också. Och kanske är det någon förälder som lyssnar på det här som skulle kunna också känna att det här liksom är ett tips som man kan ta till sig. Och det handlar väldigt mycket om, jag tror jag sa det i förra avsnittet också, lyssna, lyssna, lyssna. Där... Jag själv, och jag hör det från många föräldrar, ofta hamnar i det här att när barnen säger någonting. Vi kan ta som exempel att ens barn vill kolla klart på en film. Och klockan är ganska mycket och man känner att nu börjar vi närma oss den här tiden när vi ska börja borsta tänderna och gå och lägga oss. Och just i den stunden så är det väldigt många föräldrar som börjar med förklaringar. När Absolut. Ens barn säger att fast jag vill inte, jag vill se klart och det är bara 15 minuter kvar. Kanske börja bråka. Och hur vi som föräldrar väldigt ofta börjar med att förklara. Vi börjar att säga, ja fast du vet att imorgon är det skola och sen har du fotbollsträning och då kommer du vara jättetrött. Och då tänker jag att så fort vi börjar med de här förklaringarna så upplever våra barn att vi är i ett förhandlingsläge. Och vad gör man i ett förhandlingsläge? Man vässar sina argument så mycket man bara kan. För är det förhandling så gäller det att vara duktig på att argumentera.
Absolut.
Och det tänker jag är en vanlig sån här fälla som vi föräldrar går in i när vi säger nej. Eller när vi säger nej vid godishyllan. Så börjar vi med att förklara att fast du vet att, att vi inte kan köpa godis för det är onsdag idag. Då kommer argumenten. Man kan testa det här om man vill. Barn är experter på det. Och ofta vill vi ju ha barn som argumenterar, men samtidigt så är det det som är det svåraste för oss. Så
absolut.
Där tänker jag ett tips är att istället för när du som förälder känner att du börjar med för mycket förklaringar, kanske bara validera och säga att jag förstår att du vill ha den där chokladkakan. Den ser jättegod ut. Jag skulle också vilja, är så sugen på choklad. Men det går inte. Istället för förklaringar. Och då någonstans så bekräftar vi barnet också. Eller säga till sitt barn som vill se klart filmen att ja, men jag förstår det. Det känns ju jättetaskigt. Det är ju bara slutet kvar. Men det går inte. Man behöver faktiskt inte förklara sina nej som förälder. Och det tror jag är ett vanligt fel vi gör. Att vi tror att vi måste förklara dem. Och kanske så beror det på att vi tycker det är lite jobbigt att säga nej. Jag tror att det bottnar i det. Men det är vårt ansvar som föräldrar att stå ut med.
Det är det. Det är det. Visa vägen i det.
Ja.
Ja.
Och barnens rättighet är att faktiskt få vara, alltså kräva mer och få vara arga och sura. Mm. Men våran skyldighet är att fortsätta att stå för våra gränser. Och det är viktigt.
Och jag tänker just det här som du säger, att man signalerar och handlar i ett förhandlingsläge. Det är ju det vi behöver medvetandegöra för oss själva då. Och jag tycker att många föräldrar har hjälp av, som vi möter i våra föräldragrupper eller bara i våra familjebehandlingar, det här med att tänka hur man vill vara som chef. En ledare, vi är ledare för våra barn i allt, det kan vi aldrig ta bort ansvaret ifrån. Men då också ta lite hjälp av att tänka till. Hur skulle jag vilja att min chef gjorde i den här situationen? Skulle jag vilja att den bara argumenterar emot mig, försökte att bräcka mig i bra argument? Eller skulle jag bara vilja ha, nej, nu är det stopp för att jag säger det och för att det blir det bästa för dig. Och det är en bra liksom, påminnelse att ha med sig.
Mm. Ja, för där är ju, tänker jag, likheten också med att det är en maktobalans. Och det ska vi ju komma ihåg. Och jag kan vilja lägga till det också att ibland så om man tittar på hur vi föräldrar pratar med barn, och helst faktiskt med mindre barn men även med äldre barn, så kan jag ibland tänka att men så där skulle ju inte en vuxen stå ut med att vi pratade till den. Så skulle inte en kollega stå ut med om jag som din kollega Maria skulle prata med dig som jag kanske ibland faktiskt har gjort till mina barn. Du skulle inte kanske köpa den relationen, för att ibland finns det en väldigt stor maktobalans som vi också utnyttjar. Med både hot eller skuld eller straff. Och det tänker jag att vi behöver tänka lite kring. Hur låter jag när jag pratar med mina barn? Och det är ju som du säger, där kan vi ju ha goda chefer som en förebild.
Absolut. För det är ju som du säger, det ska vara en maktobalans eller vad man ska kalla det. Du ska alltid vara ledaren och den vuxna. Det behöver barnet för sin trygghets skull. Det är du som ska ansvara för de gränsdragningarna, vad som är okej och inte. Det är du som ska visa ditt barn vägen. Och det där, ja, det kräver faktiskt ömsesidig respekt också. Och då behöver du prata med ditt barn eller göra överenskommelse med ditt barn på ett ömsesidigt respektfullt sätt.
Ska vi gå vidare till något annat föräldraverktyg? Vi har ju flera stycken, men vi har ju tänkt lite kring några av de vanligaste.
Ja, och där är vi väl inne kanske på det här med att vara ledare eller chef, förebild, modell för våra barn. Men framförallt kanske också det här ansvaret vi har för relationen till barnet. Vi kan aldrig ta bort det ansvaret att det är vi som ska investera, alltså så mycket gott det bara går. För det är också vårt ansvar då på den lite mer negativa sidan, om man ska säga så. Stå för gränssättning, nejet, det här lite obehagliga du var inne på Linda, och faktiskt göra sitt barn upprört för att man säger nej. Eller för det är någonting man inte går med på. Och där behöver vi se till att ha balans i vår relation. Alltså återigen en ömsesidig respekt. Du ska leda med respekt och du ska lyssna på ditt barn respektfullt. Och du ska kunna validera som du har pratat rätt mycket om nu, Linda, i de senaste avsnitten också. När barnet blir upprört. Visa att, ja okej, jag fattar det att du är jättearg på mig nu och kanske till och med tycker att jag är dum. Men jag säger ändå nej, för det är mitt ansvar som förälder att göra det.
Och det, där kan jag tänka när vi pratar nu att om jag lyssnade på det här så kanske jag skulle som sagt känna att ja, jag förstår allt det där. Men jag ger och ger och ger. Och den tänker jag, den känslan är ju viktig också att sätta ord på. Att vi förstår och vi träffar ju de här föräldrarna som ger och ger och ger. Och blir ganska utmattade av det. Och det tänker jag är någonting viktigt att ta på allvar också. För ska man klara av det här så måste man ju först ta hand om sig själv. Och man måste vara ganska snäll mot sig själv. För det som du säger, relation till barnen kanske jag inte får tillbaka lika mycket som jag ger.
Nej.
Men då skulle jag ju tipsa alla om att titta på vad du har för andra relationer i ditt liv. Och du måste få i andra relationer. Sen om det är av en partner eller av vänner. Men det tror jag är jätteviktigt om man ska orka vara den där tålmodiga föräldern som vi faktiskt pratar om. Och jag tänker också att jag ofta får frågan. Jag fick den nyligen av en pappa. Så sa han, ja, men vi skjutsar våran son till hockeyträningar. Vi ställer upp hela tiden. Och han sa det, när får jag tacksamheten? När kommer den? Förstår han vad jag som pappa gör? Och jag kunde bara svara honom att det är faktiskt inte säkert att du någon gång kommer få ett tack. Och det blev han ganska upprörd över. För han, och på tal om det här du pratar om, att man tänker, ibland kanske man lurar sig att det ska vara som en annan relation som är jämbördig. Att man ger och tar. Men det är inte alltid säkert. Det är så. Utan jag sa till honom, har du tur så får du det kanske när din son är 30. Men det är inte heller säkert.
Nej. När de kanske har fått barn själva och förstår vad mycket det där faktiskt tog utav då fritiden eller kanske stress från jobbet, hämta och skjutsa och så. När de gör det för sina barn, då kanske den där uppskattningen kommer. Mm. Om det ens gör det. Och om det uttalas. Det är inte säkert man förstår betydelsen av det.
Nej, och det kanske inte alltid är ord, tänker jag. Jag kan ibland tänka som faktiskt har två tonåringar att ja, men bara att se liksom, ju äldre ens barn blir, se att de faktiskt kanske ja, men har fina vänskapsrelationer eller fungerar i skolan. Det kan jag tänka är en form.
Att de vill ta hem vänner.
Precis, för mig är det en form av tacksamhet faktiskt. Jag kan bli tacksam över det jag ser att de har blivit eller hur de har det.
Och Definitivt.
Det kanske inte kommer ett tack på, men man får försöka se. Mm. På ett annat sätt vad det man får tillbaka som förälder.
Det får man. Och sen så brukar jag uppmana mina föräldrar också till att försöka att lyssna lite. Vad står bakom det där uttrycket om att åh, jag vill gå på bio på en gång igen liksom. Eller åh nej, jag vill inte gå härifrån lekparken för det var så kul. Jag vägrar att gå hem kanske till och med. Och det kanske till och med leder till en konflikt. Ja, vad står det där för? Jo, faktiskt att barnet har haft det riktigt, riktigt roligt, eller hur? Och kanske ännu hellre har haft det roligt tillsammans med föräldern. Och istället då för att luras in i ytterligare en fälla som förälder med att börja skälla och tycka att det är otacksamt eller ja, jag kommer inte liksom gå med dig till lekparken mer nu för ska jag behöva tjata på dig liksom 30 gånger innan vi kommer härifrån och jag behöver bli arg, då är inte det här kul. Utan, vet du vad, jag har också haft det superroligt. Jag trodde inte det skulle kunna vara så här kul att vara i lekparken eller så här mysigt att gå på bio med dig. Det måste vi göra så snart vi bara kan igen. För jag tycker verkligen om att göra saker med dig.
Mm.
Det är också ett annat sätt. Och då känna den här alltså, tacksamheten över vilken fin unge jag har. Vad härligt det är att hänga med mitt barn faktiskt.
Och där tänker jag att du säger det så fint hur man kan prata med sitt barn. Och det jag tror ibland är svårt det är ju att vi också tänker att det ska få ett speciellt resultat på barnet. Att de tittar på oss och bara, ja, det var jättemysigt. Och sen följer de med direkt. Och där tänker jag en viktig gränsdragning, att få vara nöjd som förälder när vi säger de där bra sakerna som du upprepar nu. För det tror jag många föräldrar har i sig. Men någonstans så är det också en gräns där jag inte får titta för mycket på resultatet, hur barnet reagerar. Utan jag kan bara ta ansvar för mitt föräldraskap. Sen är barn egna individer och de har också bra och dåliga dagar och de har ett eget temperament. Och faktiskt redan ganska små barn gör ju egna val. Och det får vi inte glömma bort att det. Vi kan aldrig på riktigt styra en annan människas val, tror jag.
Nej, definitivt inte hur små de än är. Och framförallt ska jag vilja säga till alla småbarnsföräldrar där ute att små barn är här och nu. De Det finns liksom inget sen eller förut, utan de är här och nu. Och de har rätt att funka på den nivån som de klarar av att funka på. De kan inte taras till som en 20-åring eller en 30-åring. Och att man resonerar sig fram på det sättet till och får den där tacksamheten eller gensvaret som man hade önskat sig.
Och visst är det det som är häftigt med barn, tänker jag. Att när du säger det så är det ju kanske, slogs jag av när jag lyssnar på det, att det kanske också är det som ibland gör att vi blir lite irriterade. Att en del i oss faktiskt är lite avundsjuka på våra barn som går där och liksom ska följa en myra och se vart den är på väg. För jag tror vi har ju alla haft det i oss. Och jag tror faktiskt att vuxna ibland kan längta tillbaka till det. Och då blir det där en krock när vi har så mycket ansvar och krav. Tänker jag, så kanske kan vi lära oss något av våra barn om vi också försöker vara här och nu lite mer. Och jag tänker lite att det du pratar om också, du nämnde förut det här med konflikter. Och då tänker jag att det är ju någonting som många föräldrar vill ha hjälp med. Och det är ofta därför de kommer till oss inom öppenvårdsteamet och ber om hjälp eller till våra föräldragrupper. För hur man ska hantera konflikter och ilska. Och det ska ju vi prata om i nästa avsnitt. Men jag tänker också att vi redan nu kan säga att konflikter faktiskt också är någonting bra.
Det är ju det.
Ibland kan ju vi kanske låta som att det ska vara så himla
fint. Lugnt och pedagogiskt och vi ska vara så. Nej, absolut.
Och det så är det ju inte. Att poängtera. Utan jag tänker att man växer av frustration och man växer av nej och man växer av att vara ledsen och vara arg. Och det är ju viktiga delar i det. Men man behöver kanske, många föräldrar kan ändå önska lite råd och stöd hur man gör när konflikterna tar över.
Absolut. Så där tänkte vi nästa gång just prata om kanske lite ytterligheter som vi möter i vårt jobb. Det där är när det kanske till och med har gått så långt att det har kommit in en anmälan från socialtjänsten. Mm. För att man befarar att barn far illa. För föräldrar har varit för stränga. Kanske till och med tagit tag i sina barn. Eller kanske till och med slagit sina barn. Mm. I en frustration av att kunna stoppa eller gränssätta. Till då vanliga, normala, sunda vardagskonflikter som behöver finnas där. Men återigen, det är vårt ansvar som vuxna att se till att det inte barkar iväg. Och att vi också kan ge våra barn verktyg för att hantera sin egen ilska och frustration.
Ja, där tänker jag att många föräldrar faktiskt också väldigt, väldigt ärligt och öppenhjärtigt ibland kan berätta det för oss också. Att de har de här. Det kanske inte nödvändigtvis är så att man hamnar i fysiska konflikter där det blir handgripligt. Men där man ändå kan känna sig rädd för det. Och det tycker jag att jag kan möta ofta, föräldrar som kan säga det. Men jag hotar med det, eller jag kan känna mig rädd för att jag inte har kontroll. Så det är väl ett jättebra tema att ta upp nästa gång.
Definitivt. Det ser vi fram emot. Vad har vi för tre snabba den här gången då, Linda?
Ja, nej men för mig blir det nog första. Det blir någon slags förbud mot vad man inte får göra. Det kanske ibland kan det ju vara vad vi uppmuntrar till. Men jag tänker ta bort förklaringar och lösningar ett tag. Det får bli min första. Träna på det som förälder i alla fall. Att håll i alla kloka tips och förklaringar och lösningar till dina barn. Och ställ frågor istället.
Mm. Ja, min då. Vad blir min? Vad som först kommer upp är väl det här med ledarskap och förebild och modeller för våra barn. Och det blir ju lite tungt och allvarsamt och ansvarsfullt framförallt. Men där skulle jag vilja säga, alltså använd lite humorn också. Det är ju faktiskt lite lustigt när en 1,5-åring står och alltså hytter med pekfingret och säger baja baja. Och någonstans har man fått det ifrån. Och det är faktiskt inte alltid förskolans fel. Som en del föräldrar faktiskt vill göra sig lite skuldfria ifrån. Eller någon kompis. Utan det är faktiskt lite charmigt också. Att de snappar upp så mycket. Så ta det inte på så stort allvar alla gånger. Utan det är faktiskt ganska lustfyllt också att se vad våra barn lär sig och snappar upp hela tiden från oss.
Ja, och då får den sista bli, den hänger lite ihop med det du säger tycker jag. Och då tror jag att det är att vara lite nyfiken på vad våra barn kan lära oss. Och jag brukar ibland säga att vi får de barnen vi ska ha. För vi får barn som faktiskt ibland petar på de där ömma punkterna. Och att vara lite nyfiken på vad är det som gör att just det här händer i våran familj. Och vad handlar om min historia och kanske hur jag själv har växt upp. Så det får bli den sista.
Jättespännande. Det där måste vi prata mer om någon gång.
Mm, det får vi göra. Mm. Men tack för idag.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.
Fatta att vara förälder är en podd om föräldraskap. En podd som produceras av Salems kommun. Och musiken är hämtad från www.freemusicarchive.org och heter Coffee.
Vi hörs i nästa avsnitt.
Hej då!
Hej då!
Fatta att vara förälder är en podd om föräldraskap. En podd som produceras av Salems kommun. Och musiken är hämtad från www.freemusicarchive.org och heter Coffee.
Vi hörs i nästa avsnitt.
Hej då!
Hej då!